Välkommen till podden Lev ditt drömliv med mig, John Andreas, gentleman's coach och life coach.
Och med mig, Erik Olsson, primary health coach och livsstilscoach. Vi samtalar om livsfrågor, optimal hälsa och äkta rörelseglädje.
Vill du veta mer om oss så finns vi på sociala medier samt gentlemanscoach.com
samt på twostrongarms.se.
Och vi är här igen då, Erik, i podcasten Lev ditt drömliv, och vi kör ju detta via Zoom som vi gör de flesta här nu. Och du är i Torrevieja och lever ditt drömliv.
Jag är i Torrevieja och lever mitt drömliv med mycket cykel, mycket värme och mycket sol. Så vi har ännu ett nytt avsnitt här idag, riktigt intressant avsnitt. Och idag har vi en alldeles speciell gäst också, så det ska bli riktigt roligt att höra om Rebecca. Så Rebecca, du kan väl presentera dig själv så här, tänker vi. Så får vi se vad som händer nu under det här spännande avsnittet här idag. Så välkommen Rebecca till podden.
Tack så mycket. Tack för att jag får vara med. Det är pirrigt, spännande och väldigt, väldigt roligt att få vara med. Det är ju ingen liten fråga. Berätta om dig själv.
Nej.
Nej. Men jag får berätta vad jag vill. Rebecca Hedberg heter jag. Det får jag väl säga hela mitt namn fullt ut först. Jag driver mitt företag som heter Hälsa i nuet. Jag utgår ifrån Göteborg, Göteborgsområdet, Kungälv. Där är jag rent geografiskt. Jag skapar en medvetenhet hos människor. Där någonstans utgår jag väl från, tror jag. Att jag vill få människor att förstå värdet i att stanna upp i sina liv. Pausa, börja känna mer. Att det är okej att känna. Att stanna upp för att börja titta inåt, lära sig mer om sig själv och hur man kan påverka utifrån det sen. Där någonstans är grunden till det jag gör och anledningen, tror jag, till att jag är med i den här podden idag. Mycket. Det får vi se.
Det får vi se. Vad roligt.
Och jag gör det här genom samtal med kunder, klienter och även kursverksamhet. Så jag träffar människor som jag inspireras mycket av och hoppas på att kunna inspirera dem lika mycket.
Du skriver inte du en bok också?
Jo, och den kommer nu inom kort. Så jag skriver om just den delen som jag pratade om lite grann. Boken heter Ta en paus. Det handlar om just det jag sa. Att börja ta de här små, små pauserna. För jag vet att det går att påverka. Ibland mycket lättare än vi verkar tro. Vårt eget mående, vårt eget fokus och utifrån det sen börja välja saker som kanske funkar för oss på ett annat sätt. Det har ju varit många vägar som har lett mig hit jag är idag. Mycket det jag pratar om och det jag skriver om, det handlar ju om min egna resa. Där jag tar min egen erfarenhet med mig.
Och om vi pratar om din egen resa, vad var det i din egen resa som fick dig att göra det här skiftet som du har gjort?
Jag blev tvungen att göra ett skifte, så kan vi säga. Kroppen gav mig nog det som jag kanske egentligen längtade efter, men som jag inte förstod just då. Jag brände ut mig och gick från förvärvsarbetande småbarnsmamma där jag inte mådde så bra. Där jag gjorde saker och ting för andra och mycket för att jag trodde att det var så kul. Det var därför jag gjorde det. Väldigt aktiv. Och sen så en dag så gick det inte längre utan jag kraschade. Och där skedde väl det skiftet som jag tvingades att göra. Och det skiftet som jag idag ser som wow, vad glad jag är att det hände. På riktigt. För att utan det så hade jag inte gjort de förändringarna som jag inte ens visste om då fanns att göra. Men som jag ser nu att det var nog förmodligen det här jag längtade efter. Fast jag hade ingen aning om vad det var. Men att det fanns någonting annat.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Den här klatschen blev jag lite nyfiken på. Hur för jag har inte på det sättet varit med om det själv, men hur såg det ut liksom utåt sett? Eller var det bara rätt in i väggen av en dag till en annan? Eller det är så här något som pågår under en längre period? Eller hur berätta lite om det?
Mm. Jag sprang aldrig in i någon vägg, för den väggen var väldigt böjbar och väldigt mjuk för mig. För mig så upplevde jag det snarare som att jag brände ut mig, och det är ett uttryck som jag vet att man inte använder inom vården, för att det är inte okej. Men för mig var det så det kändes. Det kändes som att jag blev som ett svart utbränt hus. Ett skal, men svart inuti, fyllt av sot. Det var så jag upplevde det. Och på ytan så upplevde jag mig, huden nästan i början kom jag ihåg, som när man skrapade knät på gympasalets golv när man var liten, att det kändes rosa på något sätt. Så kändes jag. Jag var rosa, hela jag. Och det här, när jag ser på det tillbaka, ser det ju någonting som jag byggde upp över väldigt lång tid. 10 års tid skulle jag nog kunna se på det. Och kroppen under den tiden sa ju till mig gång på gång på gång på gång det som jag inte lyssnade på. Jag hade värk i axlar, jag gick på behandling efter behandling efter behandling, rent fysiska, osteopater, kiropraktorer, sökte en lösning på att jag hade ont i mina axlar. Och bytte jobb för att trodde att, men då borde det bli bättre. Hoppade på saker för att tillfälligt lösa det hela, blev tränare i dotterns fotbollslag, för då kanske det blir godare. Sökte saker utåt tills dess att någonting litet fick bägaren att rinna över, och vid det läget så behövdes inte ganska mycket, eller speciellt mycket. Under tiden där också så krympte min självkänsla i det jobbet jag hade då, och jag var en liten version av mig själv, och då var det inte mycket som behövdes för att bägaren skulle rinna över. Så från en dag till en annan så blev det en blöt fläck. En rosa. Så rosa blöt fläck som inuti var som ett utbränt hus. Kan man säga.
Jag kan dela det här också. Och det låter som en tuff resa så man kanske inte... Eller man är inte medveten om det när den sker förrän den har skett eventuellt då.
Jag har funderat mycket på den frågan. Var jag medveten om det? Och saken är den att jag tror att jag var det. Fast jag vågade aldrig tänka den tanken hela vägen ut. För att vad skulle kunna hända då? Jag kom ihåg att jag hade en enorm rädsla för att bränna ut mig. Så det fanns ju ändå med i min medvetenhet någonstans. Men att det sen skulle kunna hända mig. Alltså, jag vet inte.
Den är klurig. Man tuffar ju på och man vill inte känna efter. Man vill inte tro och man vill inte uppleva det. Men man tuffar ju på. Jag har ju upplevt det själv, utbrändhet då, 2 gånger. Och ett tillstånd som jag kallar levande död. Så att jag kände ju det hela tiden att det här är inte rätt sätt att leva för mig. Det känns fel. men vägrade att inse att så var fallet. Att hela tiden vara där för allt och alla och försöka vara till lags, medan själv och själv försvinna bort in i mörkret liksom. Men jag var ju ändå medveten om det och jag valde det utan, jag vet inte varför heller, jag kan inte säga exakt varför jag valde det, men det handlar ju återigen om självkänslan, hur mycket jag värdesätter mig själv, att vara tydlig för mig själv, att jag vågar inte vara och stå på mig själv, på vem jag var och mina spelregler, hur jag ser på livet. Och jag hade inte de redskapen då heller. Det är lite så jag ser på det, så som jag var med om, och när du delar med dig av det så kopplar jag tillbaka återigen till min tid som jag gick igenom liksom. Och det är väldigt fint att du delar med dig av det, tycker jag faktiskt.
Jag tror att jag utifrån den kunskapen jag hade då gjorde det bästa jag kunde då. Jag tyckte ju på riktigt att jag lyssnade på kroppen då. Jag har alltid tränat mycket, jag har varit gruppträningsinstruktör, hade varit då i 13 år, lett grupper, lett andra människor i träning. Jag tyckte jag hade bra koll. Att jag trodde ju på riktigt att jag lyssnade på kroppen, för jag visste inget annat. Det förstår jag ju nu, att hade jag verkligen lyssnat så hade jag ju inte fortsatt. Men jag trodde att jag gjorde det.
Ja, och vad tror du? För du låter ju ändå som att du var ändå, du gjorde många saker, du hade många bollar i luften och du låter som att du ville skapa ett bra resultat i allting du gjorde. Att du ville göra bra resultat. Kunde resultaten, alla de här resultaten du ville uppnå, kunde de, ägde de dig eller ägde du resultaten?
Bra fråga. Jag tror inte, jag har inte varit sån här om man säger resultat som i prestation, att jag ska karriär och den biten. För mig handlar det om, i alla fall det som jag intalade mig då, kom jag ihåg, att allting är ju så kul. Mm. Jag ska ju vara med på allting för att det är så kul. Jag tyckte nog att det var kul utifrån det jag trodde och tyckte. Men när jag tittar på det nu i efterhand med ett annat facit, så ser jag ju också att det var ju inte bara för mig som jag gjorde eller var med, utan det var ju mycket för vad jag trodde att jag skulle kanske göra, vad förväntades och vad jag, ja, men kanske till och med trodde var roligt. Jag trodde att det gav mig energi, men när jag ser på det nu så nej, det gjorde det nog inte. Utan det var ju snarare jag själv, mitt ego som kanske boostades i vissa områden.
Ja. Spännande.
Vad är det för tänker jag då, vad är liksom för skifte? Liksom? Vad är det man ska liksom ha insett då på något sätt? För man kan ju vara i ett läge där man tänk, man tror att man känner sig själv och jag lyssnar på kroppen. Jag har ont i axlar och rygg och sånt där och det är jobbigt och jag är trött. Men jag lyssnar på kroppen och jag vilar.
Och sen ja, men där har du något. Där har du något. Jag vilar inte. Där är det någonting. Jag vilar inte. Återhämtning fanns inte med i mitt vokabulär. Jag visste inte vad det betydde. Det fanns inte med. Det var en gråzon som jag inte ens hade med. Varför skulle jag det? Det var det ena. Sen var det här med känslor. Det fanns inte heller. Varför ska jag gråta? Varför ska jag känna? Det är ju bara, alltså, varför? Det är väl onödigt. Det är väl bara till att varför liksom? Mm. Så där är två saker. Och så som jag ser det nu, de två sakerna gör ju att jag inte hade kontakt med mig själv. Jag hade inte någon kontakt med mig själv. Jag var långt borta från den personen som jag egentligen är och de behoven jag egentligen har, som jag har förstått nu och alltså sen efter krasch. Det är på något sätt som att det finns ett liv före och efter krasch. Rebecka 1.0 och Rebecka 12.99, alltså en mycket bättre version av mig själv, där jag känner att jag mår mycket bättre utifrån en helt annan grund som är inifrån mig på ett helt annat sätt. Mm. Och jag upplever att jag hade tappat bort mig själv någonstans. Så den jag lyssnade på, det var ju vad jag trodde också upp i mitt huvud. Att,
Och var har du, alltså det här är ju väldigt intressant, var har du fått de föreställningarna om att livet skulle vara på det sättet som du levde?
Alla andra gjorde ju så.
Precis.
Alla andra runt omkring mig gjorde ju så.
Ja.
Alla andra på jobbet, de verkar ju fixa det här. Varför? Det måste jag ju med. Jag, när jag bytte tjänst så upplevde jag det väldigt, väldigt jobbigt. Fruktansvärt jobbigt. Jag gick med en ångestklump i magen till jobbet och mådde fysiskt dåligt i 6 månaders tid. Och tryckte undan det för att folk sa ju till mig att men det är jobbigt att byta jobb. Okej, okay, ja, men då lyssnade jag på det. Jag tappade bort mig själv i den formen av att jag lyssnade inte på min egen magkänsla som ju skrek åt mig, eller kroppen skrek åt mig att här mår du inte bra. Här ska du inte vara. Du ska vara någon annanstans. Men mitt huvud sa ju, ja men alla andra på jobbet verkar ju lösa det här, då borde jag också. Del 2 var, ja men det funkar nu, jag är nära hem, barnen är små, det är bra. Alltså jag övertalade mig själv. Och vågade inte lita på den kraften eller den magkänslan. Eller vågade inte lyssna på mig själv. För att hon hade varit avstängd i så många, många, många år. Hon har inte fått komma till tals på väldigt länge. För de besluten eller de valen jag hade gjort innan, kanske i 20 års tid, var baserade på vad jag tänkte och vad jag trodde skulle vara bra.
Mm. Och det här är ju väldigt intressant. Jag älskar ju de här frågorna liksom. Och jag grottar ju ner mig i de här. Och tror du det kan ha med att göra hur din uppfostran var och hur skolan uppfostrade dig?
Ja, det är det säkerligen. Lägg till det också att jag är en väldigt inkännande person som uppmärksammar hur andra mår och därmed också hur ska jag då förhålla mig till den här personen. Och har gjort så väldigt mycket i mitt liv, vet jag. Från det att jag varit liten. Okej, den personen verkar vara så här. Men om jag då förändrar mitt beteende lite grann så kanske den mår lite bättre. Och varje gång jag gör det så zoomar jag ju ut från mig själv också. Så att, tänk dig då den personen som jag var då kanske i skolan. Som då anpassade mig. För att det skulle bli lätt som möjligt i gruppen. Jag får inte vara krånglig. Duktig ska jag vara och allt det här såklart. Det hör ju ihop givetvis. Jag har ju aldrig varit någon krånglig elev eller ifrågasatt eller på det sättet, utan snarare anpassat mig.
Hur många gånger har du fått höra i din uppfostran och från skolan och alla de här olika instanserna som finns att du ska lyssna inåt?
Aldrig någonsin. Det är därför jag gör det jag gör nu. Jag försöker lära folk det de har glömt bort sedan de var små. För vi kunde ju det när vi var små. Precis. Då hade jag ju den känslan. Så jag funderat på det. När jag tappade den. När vågade jag... När lyssnade jag inte på den längre. För det gör man ju som barn. Då är man ju grymt bra på det.
Jajamän.
Och jag ser ju på mina barn och lär mig jättemycket av dem när det gäller det. Så att... Ja. Mm. Det händer någonting när man blir vuxen.
Ja, det är ju det, och det har ju med att vi uppfostrade till att fungera i ett socialt samhälle och vi ska leva efter de här reglerna och normerna som är uppbyggda, som någon annan har byggt upp eller som fler har byggt upp att vi ska leva efter. Vi har byggt ett samhälle på det och att vi ska överleva och vi ska arbeta vanligtvis då mellan 8 till 5 eller 7 till 4. Att man ska ha ett arbete och det är det man ska göra och man ska skapa resultat, externa resultat utanför sig själv. Det är det vi uppfostrar till, så som jag ser på det. Både av samhället och av ens föräldrar, faktiskt. Och jag fick aldrig höra lyssna inåt någonsin heller. Och det är det viktigaste vi har, det är ju oss själva. Mm. Vårt innersta jag.
Det är ju lite som en sån där lek. Man har en sån där tavla liksom, med sån här trekant och så har man en... fyrkantig kloss man ska trycka i den här trekanten i hålet så liksom. Där den här plattan är samhället då kanske på sätt och vis. Normer och strukturer och så är man själv här. Och, men jag är ju på ett sätt, jag är unik. Jag är ju Erik eller John Andreas eller Rebecca så här. Och ska man trycka ner den här på något sätt, anpassa sig till allting annat som finns där. Ja men då klart. För en del kanske, det är lite smidigare, det är lite så kantigt. Och för andra är det lite krångligare. Och så blir det så här. Att vi har, jag vet inte, tre entreprenörer här då kanske. Att vi, liksom, man hittar sina egna vägar på något sätt. Det är ju en kreativitet, om inte annat då.
Men det är ju... Ja, och ibland behövs det ju någonting som gör att man vågar. Eller som i mitt fall, att man blir tvungen till att göra en förändring. Och jag tror inte att jag hade skapat den förändringen utan att jag hade bränt ut mig. Och att på något sätt, alltså det blev en ren överlevnad som gjorde att jag sökte mig annat än där jag var. För att på något sätt greppa om halmstrån till en början, att börja må lite bättre liksom. Och det skiftet hade jag inte mäktat med eller klarat av eller än vetat om var möjligt innan. För jag funderar på det där lite grann. Fanns det någonting som någon skulle kunna sagt till mig som hade fått mig förstå att nu måste du skapa en förändring innan du kraschar? Och jag kan inte komma fram till något. Och den frågan har jag tänkt på mycket. Det fanns ingen mening, tror jag, som någon hade kunnat säga till mig där och då som hade gjort att jag hade lyssnat. Så jag tror att vissa behöver den kraschen för att förstå. Och jag var en av dem. Inte alla, men vissa behöver det. Och jag tänker att det behöver inte vara fel.
Nej, jag tycker inte det finns något rätt och fel. Jag har ju kraschat två gånger och en tredje gång. Jag var väldigt trögfattad. Jag var inte lika smart som dig då, kan man ju säga. Jag behövde krascha fler gånger. Gå igenom lidandet och mörkret för att fatta. Så, och det är ju... Jag är av den sorten som anser att lidande, det är en viktig del av livet. För vi lider ju till och från hela tiden. Men det är en viktig del för att få den inre visdomen att förstå att men det här är bra om man accepterar att okej, det gör ont, det här är smärtsamt. Vad kan jag göra åt det? Vill jag leva så här eller vilken förändring vill jag göra? För innan man kommer till den punkten så är det väldigt svårt, som du säger. Hade någon... Det var ju hur många som helst i min närhet som sa, du lever helt galet fel. Men jag vägrade inse. Jag bara, nej, jag ska köta på. Jag ska ju lösa det här. Eftersom jag också är uppväxt med ensam är stark. Och att man ska lösa det. Man är man. En man, han visar inga känslor. Han ska vara stark. Han ska vara familjeförsörjare. Han ska göra det ena och det andra. Så jag hade ju de här i den så kallade ryggsäcken med mig in i det här. Till slut förrän jag inte kunde göra någonting mer förrän det var om överlevnad, återigen som du säger, överlevnad för min egen överlevnad, min egen undergång, så var jag tvungen att göra de förändringarna jag gjorde, annars hade jag själv gått under. Så jag håller med dig om det du säger, att det är så viktigt att faktiskt acceptera sin situation och att det hjälper inte vad någon annan säger. Det gjorde inte det för mig i alla fall heller. Så fint att du delar med dig av det.
Jag tror att det var snarare tvärtom i mitt fall, att jag närde mig på de där meningarna. Ja, men Rebecca, vad mycket du gör, vad mycket du håller på med. Och de sa ju det förmodligen i en omtanke att få mig att haja till. Medan jag var snarare så här, då slog jag mig på bröstet och kände mig, ah yeah, give me more. Att det var liksom, det gav mig en kick i någon form av bekräftelse att... Ja, alltså jag gillade det på något sätt. Så hade någon kanske gett med en käftsmäll och sagt någonting helt annat, så kanske, jag vet inte.
Men det är väl också en sak att kanske veta något eller rent informativt förstå någonting. Och en annan helt annan grej att känna efter och ha den, någon slags kroppsmässig kunskap om någonting.
Absolut, för jag tror jag visste ju. Jag var ju smart ändå. Jag visste ju vad det var jag höll på med. Mm. Alltså, i mitt fall, jag kan inte säga att... Jag vet att jag jobbar också med utmattade idag. Jag driver ett rehabprogram för utmattade i Göteborg. Träffar mycket personer i den situationen. Mycket också för att kunna dela med mig av den kunskap jag har samlat på mig under alla de här åren som har fått mig att må bra. och hitta tillbaka till mig själv där jag är idag. Och då vet jag att det är många som säger att jag såg det inte komma. Alltså det kom som en blixt från en klar himmel. Och det kan nog vara så för vissa. Det tvivlar inte jag på. Men jag... Nej. Alltså jag var nog intellektuellt. Jag förstod ju. Intellektuellt sett så förstod jag ju liksom att... Ja, det här är inte så himla smart. Kanske.
Man vet jag kanske inte heller liksom, när är gränsen här, tänker jag. Så här. Att det, ja, men nu mår jag ju bra, det funkar ju, jag går ju upp här och gör mina grejer. Ja, men då kör jag lite till och så lite till och så lite till och så blir det tuffare och tuffare och tuffare. Nu har inte jag varit i den situationen, men jag kan ju tänka mig att det kan vara så. Och sen kör man lite till, till slut så är man på randen och då händer någonting. Då. Men det är svårt att sätta gränserna själv.
Ja, du normaliserar ju nya stadier hela tiden. Ja. Det blev ju ett normaltillstånd för mig att gå till jobbet med en ångestklump i magen och må illa, fysiskt illa. Det blev ju ett nytt normaltillstånd, inte som jag gillade, men det blev ju ett normaltillstånd som man på något sätt köper eller bortförklarar eller inte lyssnar på, som du sa.
Intressant. Mm.
Men nu då? För ifrån det här resan och så en krasch och så spirar det upp något annat. Vad händer då? Nu är det en massa grejer här, coaching och samtalsterapi.
Yes.
Vad händer där?
Massor hände. Oj, oj, oj.
Du börjar och lyssnar i vecka.
Ja, precis. Dels är det ju allt det här jobbiga, ursäkta uttrycket, jävla mörkret och allt det som man tar sig igenom, såklart. Alltså, att gå igenom utmattning vet alla som har varit där att det är fruktansvärt jobbigt. Och ingenting man önskar någon annan. Och det var där den meningen som började väcka någonting till mig. Att jag skulle vilja hjälpa andra personer. För att de inte ska behöva gå igenom det jag har gått igenom. Eller det jag går igenom. Där började någonstans en längtan att dela med mig av det som jag hade funnit. För jag sökte hela tiden. Sökte sätt att... Ja, som jag sa i början, gripa efter halmstrån för att må bättre, fungera. Till en början så gick jag till biblioteket, för det såg jag funkar lite grann där. Nu måste jag läsa på om det här, så jag lånade alla böcker om utmattningssyndrom. Och det såg jag ta mig an mycket olika saker. Om jag ska göra någonting så vill jag läsa på. Och upptäckte att de här böckerna lär mig bara sig så långt. För då fanns det liksom inga böcker. Vad hände sen då? Efter de här första tre typiska faserna som finns i utmattning. Vad gör jag sen då? Det är nu livet börjar. Hjälp mig. Jag hittade ingenting om det. Och då fick jag börja söka annat. Och plockade små frön från olika håll på något sätt. Mindfulness var det första som jag greppade tag i. Som jag försökte mig på. Funkade inte så bra, för jag förstod det inte. Och började yoga. Där upptäckte jag att här känner jag att jag blir emottagen fint. Det här funkar för mig. Jag började meditera. Återgick till mindfulness, som ju visserligen också är en form av meditation. Men jag började förstå mindfulness som begrepp, som en helhet. Liksom. Hur det också är förhållningssätt till... Hur man kan vara i förhållande till sig själv och andra och livet överhuvudtaget. Så att det blir så många pusselbitar på något sätt som bit för bit byggdes ihop till någonting annat. Som jag kände att här kan jag börja hjälpa andra, bidra till andra. Och i det här också, som jag sa innan, så hade jag ju varit ganska avstängd i mina känslor. Förstår jag ju i efterhand. Där skedde det ju nog det största skiftet, tror jag. För när jag låg som en blöt fläck och inte kunde sluta gråta, bara var rosa, det var som att vrida på en kran med känslor, och den kranen gick inte att vrida av. Så att mot min vilja så har jag ju fått gå igenom alla känslor som finns och allt däremellan och utforska dem. Kanske alla som har varit uppdämda i alla år. Det vet jag inte. Och det har varit långt ifrån roligt. Men det har jag också lärt mig. Och säkert också till viss del gett en form av läkning, tänker jag. Det är många olika vinklar. Ja.
Känner du dig mer levande nu?
Nu, ja. Ja, herregud. Svar ja på den frågan. Alltså, livet går ju upp och ner hela tiden. Det handlar ju inte om att man ska hitta någon form av gyllene medelväg, inte i mina ögon i alla fall. Och det handlar inte heller om att vi ska kunna uppnå någon form av rosa värderade mål som vi ska gå runt på hela tiden heller, utan livet är ju där. Och jag upplever att jag känner så otroligt mycket mer nu, vilket gör att jag känner också mera glädje. Jag kan också känna mera sorg och allt däremellan, och det är okej. Det jag gjorde väldigt länge efter, alltså de första åren kan man väl säga efter att jag hade kraschat, det var att jag höll emot mig själv. Ska jag försöka förklara det? Jag höll tillbaka mig själv i den bemärkelsen att jag får inte skratta för högt. Jag får inte vara för mycket, för att då kommer jag ju krascha igen. Alltså jag hade kopplat ihop det med att då blir jag sjuk. Då spinner jag loss, då kan jag inte stoppa mig själv igen. Och där får jag inte vara, för där har jag ju blivit sjuk. Jag har gjort för mycket, jag är för mycket, jag var för mycket. Vilket gjorde ju sen efter ett tag upptäckte att jag försökte hålla någon form av balans. Som var ju skitjobbig att hålla. För att hålla en balans, det tar ju jättemycket kraft och energi. För jag var rädd för det som att vara för mycket, skratta för mycket, skulle kunna leda till att det skulle leda till någon form av bakslag där jag gick ner i någon form av mörker igen. Alltså försökte jag hålla mig på någon form av balans. Tills jag upptäckte att genom att göra så, genom att hålla tillbaka mig själv, så höll jag också, alltså jag kapade bort mig från livet. För jag kapade ju bort den spralliga, glada Rebecka som känner mycket, som skrattar mycket kanske, eller som vågar vara mycket. Och där henne höll jag ju tillbaka, jag kapade ju bort mig själv från livet. Så när jag insåg det och vågade vara den personen också, men faktiskt också vågade känna allt det där i den andra änden, då fick jag på något sätt en helt annat djup i livet på något sätt. Att jag lever mer. Att jag tillåter mig att vara på hela det spektrat på något sätt.
Kan du kalla det att du känner dig mer fri?
Ja.
Och det känns levande, va?
Ja.
Ja, och det är så väldigt intressant. Och vi pratar ju om resultat också. För jag gillar alltid att prata i resultat, för att resultat, man kan ju använda olika benämningar, men resultat är ändå ett resultat på ditt välmående, på din kontakt med dig själv. Resultat är ju mätbara resultat också, som du kan se skillnader i livet. Hur har dina relationer blivit? Hur har ditt liv formats när du har blivit mer kontakt med dig själv och dina känslor? Mm. Förstår du frågan? Vilka resultat märker vi i din omgivning? I alla områden egentligen. Märker du någon skillnad i de resultaten?
Jag skulle vilja säga att vi har blivit bättre i min familj. Jag har två barn och en man. Vi har blivit bättre på att vara okej. Mm. Att känslor är okej. Mm. Vi har... jag upplever att det har blivit en förändring i vår relation som familj. Från det att jag vågade... Jag tror faktiskt att det handlar om att våga visa mig själv faktiskt mera på hemmaplan. Att jag kände mig tryggare. Jag vågade uttrycka mig mer vad jag kände. Och berätta vad jag behöver. Där kan jag fortfarande öva mer, det vet jag. Man lär sig hela tiden. Också berätta det för mina barn. Att avdramatisera mycket. Avladda vissa saker gentemot dem. Gå med på känsla också. Är det som jag arbetar väldigt mycket. Eller arbetar väldigt mycket. Men att jag, som, det känns viktigt för mig nu, idag. Att koppla på min magkänsla som jag vet är väldigt stark. Men som jag inte tillät få prata på väldigt länge. Men när jag gör det så blir det en helt annan upplevelse i min vardag på något sätt, både i min verksamhet och även med vänner och också det här, vad är det som funkar för mig i det här, Alltså nej, det här funkar inte. Okej, hur kan jag förhålla mig till det? Eller behöver jag säga till? Eller också, vad är viktigast för mig? Och vad är viktigast för oss som familj?
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Och försöka ha det i fokuset. Så det alltså för mig, alltså det här är ju, för mig har det ju skett ett skifte i mig som inte syns, men som mina närmaste vänner upplever att wow, du har förändrats och vi gillar det vi ser. Mm. För det har skapat ett annat djup i mig också. Och alltså jag är en annan person nu.
Du är mer autentisk dig själv, kan man säga.
Ja, det kan man nog säga.
Och du kommunicerar på ett helt annat sätt än tidigare.
Oh ja. Så jag kan tänka mig att träffa gamla vänner. De blir nog överrumplade.
Ja, det var som när jag träffade mina föräldrar efter 10 år. Jag hade ju tagit avstånd där. Det var väldigt intressanta möten, kan jag säga, när jag träffade min familj som jag hade haft avstånd från i så många år. Men du är ju sån. Nej, jag är inte sån. Jag är sån här. Var du fått det påståendet ifrån? Och det höll ju på så här i några månader till slut insåg de. Han är ju en helt annan människa. Mm. Och min relation med dem blev ju så vacker. Det bara blomma. Men allting handlade om min kommunikation med mig och hur jag kommunicerar med dem runt omkring. Mm. Och återigen, det är det handlar om.
Ja, för jag tänkte mycket på det där. När vi boxar in oss själva och när vi boxar in vänner och bekanta. Liksom, men du är ju sån och du är sån för att vi vill ha koll. Och jag tänker att det är ju en skön känsla för oss som människor att ha koll eller kontroll då. Så att vi vill ju gärna göra det. Jag förstår ju syftet och jag vet att vi gör så. Men det blir väldigt begränsande, för jag är ju så mycket mer än det. Jag är ju allt det där och mitt emellan, och låt mig få vara det. Ja, men du är så här, ja, i morse kanske, men nu är jag ju inte det längre. Så vem är jag nu? Kan du inte vara nyfiken på mig istället?
Precis.
Vad upplever du nu? Vad har du gått igenom? Alltså, ja, men det har ju gått igenom så mycket på den här förmiddagen som jag sa innan vi började spela in det här. Att jag är ju en annan människa redan nu än vad jag var i morse.
Exakt. Det är under en ständig process. Mm. Och det är det här fasthållandet, att hålla kvar vid någonting. Att det ska vara på ett visst sätt, det ska vara så här. Det är stagnation. Man stagnerar ju i sin utveckling. Även om man stagnerar så blir det ändå en utveckling åt något håll. Ifall du förstår vad jag menar, för att man behöver, eller jag behövde de här ramarna, att man fastnade och gick längre och längre ner. Så att det handlar ju om, hur vill man utvecklas? Vill man blomma, eller vill man att blomman ska sluta och växa upp igen? Eller vill man att den ska fortsätta att blomma och blomma och blomma och blomma och lukta gott och sprida de här fina bladen? Så det gäller ju hur vi själva väljer att vara och känna. Mm. Förstår du lite hur jag ser
det? Jag förstår. Och det är så jag ser på det också, att vi har val. Mm. Hur vi väljer att agera, hur vi väljer att vara, hur vi väljer att uppleva saker. Alltså vi har ett val hela tiden.
Ja,
och när vi börjar inse att det finns de valen, så öppnar det upp, som du sa, det är en frihet i det.
Mm.
Och där vi har möjlighet hela tiden att kunna utvecklas och lära oss mer. Mm.
Spännande.
Det är väl som någon form av... Man har som en struktur som är de sakerna man gör kanske varje dag. Man går till jobbet och de här grejerna. Liksom. Fast man har frihet i den strukturen på något sätt, tänker jag. Va? Och att man kör så här kaizen, eller så här, man förbättrar, konstant förbättring på något vis. Va? Så att man kan anpassa, man har flexibilitet i det. istället för att kanske man har den här strukturen, man går till det här jobbet, man gör de här grejerna, man är alltid låst i samma vävnad på något sätt, va? Så man kvävs kanske utan att tänka på det eventuellt, så att man hela tiden kan utvecklas till någonting mer.
Ja, och det är där jag pratar mycket om och skriver i min bok också om den här autopiloten. Jag tror att det är det du beskriver där, Erik, att när vi bara kör på, det är precis som att vi har huvudet ner i backen och vi reflekterar inte ens en gång, för det är så mycket enklare att vara där, och mycket skönare, och vi känner att det är vår comfort zone och livet rullar på, jag kämpar på. Det uttrycket är ju fint. Men att när vi börjar lyfta blicken och kliva ur den här autopiloten, alltså det känns ju inte alltid så himla gott och härligt. Men att det går, och att ju mer man gör det så upptäcker man att livet blir så mycket härligare och roligare och gladare, kanske. Sen kan det bli annat också, för att du känner ju mer av allting då också, såklart. Men det är okej. Alltså, ja, det är nog den största vinsten överhuvudtaget. Det är det här att det är okej att känna. Att känslor är okej. Det är en frihet för mig i det. Och då kan jag vara okej med att må dåligt. Att känna ett lugn i det. Alltså inte att jag är lugn i det, men att jag är okej och att jag är lugn i det. Okej, den här känslan är här nu då. Då får den vara här då. Mm. Den kommer passera. Alltså jag gillar inte, men okej, den är ju här. Det är en del av livet. Samtidigt som jag kan också verkligen bli bubbligt, härligt, glad och tillåta mig själv att känna det med.
Men hur skulle du säga, när vi ändå talar om känslor, för jag älskar ju att tala om just om känslor också. Ibland är ju känslor, det är ju känslor, och ibland är det ju att de inte speglar verkligheten ändå.
Absolut. Det kan ju gå en millisekund så kastas man tillbaka till någonting som har varit från förr. Och man har inte en aning om vad fasen hände här, men känslan river och sliter igen för att det var någonting som gjorde att man kastades dit, såklart. Mm. Och det är ju ingen skön upplevelse. Det behöver ju inte vara tydligt att det är skönt att känna de här känslorna. Men att det är okej att de är där. Mm.
Och jag älskar ju detta. Hur jobbar du med den känslan då? Till exempel om du svävas tillbaka och du kanske får den här klumpen för att det är någonting i din externa eller interna miljö som har gjort detta. Att du har slungats tillbaka och du får den här känslan, eventuellt den här klumpen vi pratar om, att du kanske känner den bara för de här minuten, sekunderna. Vad gör du då när du känner den här?
Jag gör nog som människor är mest. Jag blir totalt överrumplad till en början. Alltså, jag är ingen expert på känslor, men jag kan känna känslor. Och jag kan bearbeta känslor. Och jag har gjort det otroligt mycket. Och gått igenom så mycket skrämmande känslor och kommit ut större på den andra sidan. Så att jag vet att jag klarar det. Och för varje gång så växer man. Men jag tror att jag blir väl överrumplad först. Mm. Kastas tillbaka. Jag tänker att det är en naturlig, till viss del, reaktion. Men jag har märkt också mer och mer faktiskt att jag samtidigt på något sätt kan iaktta mig som ett studieobjekt. Och det låter kanske jättekonstigt, för det är precis som att jag samtidigt som jag upplever känslan och vad det nu innebär, att hela kroppen reagerar precis som att man ska överfallas av ett lejon liksom. Mm. Eller vad det nu än är, att jag på något sätt ställer mig bredvid rent, jag vet inte, och samtidigt titta på mig. Aha, det här var ju intressant att jag reagerar så här. Jaha, okej. Och i det också, det hjälper mig på något sätt att gå igenom känslan.
Mm, jag är med. Jag gör liknande själv, kan jag säga. Utan får jag en känsla, spelar ingen roll. Ibland får man bara känslor som kommer från ingenstans. Mm. Jag kan bara dyka upp. Helt plötsligt känner jag, wow, jag känner mig ledsen. Jag känner mig obekväm. Varför? Stannar jag ju upp, för jag känner ju just kontakt med mig själv, så jag känner ju det direkt nu. Bam, okej, varför? Aha, det är någonting från det förflutna, eller det är någonting i framtiden jag vill åt. Jag är inte riktigt här och nu, utan det är tankarna som gör någonting. Och stannar jag upp, och så går jag utanför, precis som du säger. Jag accepterar att känslan finns där, jag förstärker den inte, och jag förminskar den inte, utan jag accepterar att den är där. Och låter den bara vara där. För det är okej, som du säger, det är okej, låt den bara vara. Mm. Och sen försvinner den.
Mm. Och ibland tänker jag också att ibland behöver man vara kvar i vissa känslor ett tag till på något sätt. Man behöver det för att sedan släppa. Att ibland behöver man få lov att gå runt och pysa frustration eller tycka att livet suger för att nej, jag vill vara här ett tag. Jag behöver vara här tills jag är redo själv och släppa taget om den här. Och det är det jag märker också att jag... Jag är medveten, även om det känns väldigt, väldigt jobbigt och det kan ju vara korta känslor eller korta perioder eller längre perioder, så på något sätt så lugnar det mig att veta att det här kommer också förändras.
Mm.
Att det förändras på något sätt. Mm. Och jag säger det, brukar säga det också, vi säger det till klienter och deltagare och så här, att det är okej. Och att okejet är inte betyder att du behöver gilla det. Men att det är okej att det är så. Det är det som du säger, acceptans där. Jag tycker okej känns så lugnt och fint för mig.
Mm.
Och det var ett ord som jag sökte, tror jag. Som jag längtade efter att någon skulle berätta för mig när jag kraschade. Och allt däremellan.
Mm.
Istället för att försöka fixa mig. Istället för att försöka komma med lösningar. Eller istället för att bara ignorera eller trycka undan. För det är vissa som inte vågar fråga hur jag mådde eller sådär. Eller att jag gick hos psykologer och försökte fixa saker. Och, att någon bara hade sagt att du Rebecka, det är okej. Du känner väldigt mycket just nu. Du tumlar, det är okej.
Mm.
Så när jag fick höra det första gången, det var ju som att man fick en mjuk, varm filt runt omkring sig. Mm. Okej.
Men det
jag behöver inte göra någonting åt det här, det är okej.
Nej, jag gillar det. Det ordet kommer jag ta med mig faktiskt, för det... Jag brukar använda acceptans, men jag tycker det ordet klingar bättre i mina öron också. Så det tackar jag för faktiskt.
Att det är okej. Tack för att du tar emot.
Ja, jag tar emot det ordet, för det tycker jag var ett finare ord för mig faktiskt också. Mm. Jag har alltid använt ordet acceptans. Liksom. Men det är också någonting som jag har jobbat mycket med, just med acceptansen. Men okej, det är okej att känna det jag känner, det är okej. Och det som du säger, att gå in i den här känslan, att ibland behöver man vara i den här känslan länge. Jag minns 2008, jag var på mitt första retreat, liksom, meditationsretreat, och jag var i vansinne, jag var så arg. Jag var i den här ilskan, och till slut gick jag fram till meditationsläraren och sa, jag är så arg, jag är så förbannad, jag kan slå sönder varje människa här inne. Jag hade så mycket ilska, frustration, och han bara lögt och fint. Ja, men observera den känslan då. Sitta bara och observera den känslan.
Eller hur? Det är precis det man vill ha i det läget.
Jag bara blir ännu mer arg.
Just det. Och nu är jag den jobbiga personen.
Ja. Och bara blev bara galen. Liksom. Och till slut då, så precis så som du säger. Och då hade jag ju mycket krämpor. Det var som ett stort granitblock i ryggen då. Jag hade så ont samtidigt som den här smärtan kom. Så det förknippades med smärtan och tankarna. Det kom ju upp mycket tankar också. Och den här ilskan. Men till slut när jag accepterade den. Och började, precis som du sa, gå utanför mig själv. Observera smärtan och tankarna. Bam, och känslorna. Och penetrera dem som en doktor letar efter en tumör, kan vi säga. Börja leta. Gå längre och längre in. Ta bort, okej, var är smärtan som mest? Och den blir bara intensivare och intensivare och intensivare. Till slut exploderar den. Liksom. Och jag hade ändå acceptans i smärtan också.
Mm, just det.
Och sen var allting borta.
Och det är så jag jobbar som samtalsterapeut. Mycket med känslohantering, känsloterapi. Och arbeta på det sättet. Precis som du beskriver där, väldigt fint, att på något sätt man skalar av laget med känslor. Vägleder och låter klienten få lov att uppleva känslan att det är okej, okay, att den finns där. Och så går vi djupare in i kärnan liksom. Och kan vi lösa upp där, vad det nu är, så kan vi också börja läka på ett helt annat sätt. Men att tillåtandet av känslorna är en upplösande faktor på något sätt.
Mm.
Och det var det ingen psykolog som berättade för mig.
Nej.
Jag har lärt mig på annat håll.
Det är nog mycket... Man vill fixa, ordna, lösa hela tiden. om och om igen. Det kan jag känna om jag är frustrerad och det är någonting bara så här, och så hör jag med någon och men så här är det, och så kommer det förslag på lösningar. Vilket då är välmenat då kanske. Men ibland kan det bara vara, men det är ju okej liksom.
Okay att ja, jag är grym på det.
Och så här. Så ja, istället för, ibland vill man inte ens höra det här. Man vill ju vara i den känslan nästan. Jag behöver ventilera, jag behöver vara förbannad som John Andreas berättade. Liksom. Jag behöver det, jag behöver vara förbannad här en kvart, en timme, en vecka, vad vet jag liksom. Så att jag kan få ut det där, för annars ligger det bara puttrar här all vänlighet.
Jag är grym på att lösa. Alltså jag är ju otroligt praktiskt lösningsorienterad och problemlösare ute i fingerspetsarna. Så att det är klart att jag försökte lösa min utmattning också då. Och vet att jag fortfarande, det är ju en del av mig. Så att jag är väl medveten om det där. När mina döttrar kommer och ställer en fråga så vill jag gärna fixa deras. Så jag får ju påminna mig själv om det som jag vet funkar för mig. Att, det är evigt lärande, helt klart.
Vad kul. Ja, det är spännande. Men hur ser du på optimal hälsa då, för att ta en klassisk fråga från oss?
Ja, stor fråga.
Ja. Vad ingår optimal hälsa? Ja, vad ingår optimal hälsa?
Optimal hälsa. Att skapa förutsättningar och utrymme för att må bra. Och jag tänker att i må bra, det är nog olika kanske från individ till individ. Vad man lägger det och olika i olika delar av livet. Optimal hälsa. För mig handlar det just nu om att jag behöver må bra. Jag behöver skapa utrymme för mig själv att ta hand om mig själv för att jag ska kunna ge till min familj, ge till min omgivning. Gör inte jag det, skapar inte jag de möjligheterna för mig själv, så kan jag inte möta dem och ge till dem. Det har blivit ett skifte. Jag har flyttat upp från steg 5 kanske till första platsen på min viktigaste lista. Jag är viktigast. Och jag vet att det är provocerande för många, speciellt kvinnor i min ålder, att höra det. För det, så får man inte säga, det är ju själviskt, egoistiskt. Men så är det för mig, och det betyder i min tur att om jag ger mig det, ger mig utrymme för återhämtning, space för mig själv, utifrån förutsättningar där, så har jag möjlighet att kunna möta och se och vara närvarande, mer närvarande med mina barn, med min familj. Och på något sätt så är det, tror jag, absolut viktigast för mig. Så att där är nog svaret på min optimala hälsa just nu, tror jag.
Och vad har du för praktiska verktyg för att uppnå den optimala hälsan då?
Vilka frågor. Praktiska verktyg har också förändrats. För återhämtning har förändrats ut med tidens gång. Och jag har lärt mig att inte fastna i bilden av vad jag tror att jag behöver, utan att faktiskt också våga prova, testa annat. Så jag mediterar 2 gånger per dag, varje morgon. Ställer jag klockan innan jag väcker barnen så mediterar jag på morgonen. Jag mediterar varje eftermiddag. Det är som att borsta tänderna. Gör jag inte det så känns det väldigt äckligt i munnen. om man säger. Så det är min största överlevnads, det är det som gör att jag fyller på mitt pluskonto, kan man säga. Det är väl det handlar om. Jag älskar naturen, det är där jag grundar mig. Känner jag att det skaver och känner mig låg och så vidare, då upptäcker jag ganska fort att oj, jag har inte varit ute i skogen på länge. Jag behöver ut dit. Så det brukar kännas ganska tydligt. Så där försöker jag komma ut så ofta jag kan. Och då är jag ensam och inga lurar i eller någonting sånt där. Utan gå på känsla, sätter mig ner på en sten om jag vill. Och i naturen. Och där kan jag landa. Det är precis som att trycka på Ctrl Alt Delete på datorn. Liksom. Det blir en omställning. Jag grundar mig där. Så meditation, naturen, space för mig är så viktigt. Så viktigt. Och någonting som jag inte ens trodde att jag hade ett behov av förut. jag trodde på riktigt inte att, jag förstod mig inte på vänner som sa att jag tog det här och gjorde det själv. Jag bara, what? Varför då? Jag fattade inte grejen. Och jag har upptäckt att jag har ett oerhört behov av att vara för mig själv. Just nu. Så det försöker jag skapa. Och med barn och familj så är det ju mycket annat. Alltså jag har ju ett vardagsliv med logistik och hela den biten liksom. Så att, men jag skapar med dem utrymmena. Jag tar med dem utrymmena. Och det är också provocerande för vissa.
Mm. Så jag tror ju att, eller det finns, det är min uppfattning så, att det finns en tydlig koppling mellan oss som människor och att vara ute i naturen.
Mm.
Det är liksom därifrån vi kommer, det är där vi är hemma, det är där vi ställer om, det är där vi rebootar. Och vi behöver det. Vi kanske inte förstår att vi behöver det, men vi behöver det för vi är en del av det.
Mm.
Och jag tror att ju mer vi är i det, är det liksom ute i städerna, det moderna samhället och jobb och så här, så det är ju saker vi hittat på. Och ju mer vi är där, ju längre från kommer vi från naturen. Då blir det ju någon slags dissonans mellan där vi är och det livet vi lever och det vi kanske på något sätt är ämnade för att leva. Och det skapar ytterligare en stress för kroppen. Så här. Så, och då tänker jag också, har man skogen i närheten då? Ja, men ge det ut där liksom. Promenera där, precis som du säger Rebecka. Ha inga hörlurar, någonting. Liksom, vad är det? Och sen tänkte jag så här, nu är jag ju i Spanien. Då tittar jag ut så här, men här finns ju ingen skog liksom. Men man kan ju kanske göra något annat då. Men ge det ut till havet då, stränderna liksom. Ta en så här stand-up paddleboard eller någonting. Ge det ut. Bara att man är i, på något sätt i koppling till naturen, till marken så här. Det tror jag är bra. Där laddar man liksom energi direkt från jordens kärna på något sätt. Va?
Mm. Verkligen. Jag tror att skog för vissa, hav för andra. Att vi dras till någon miljö där vi trivs. Det, jag tror att det är absolut... Tänk, var det någon som sa det där, kan man ge skog på recept? Så hade ju natur, vad heter de här läkemedelsföretagen, gått i konkurs liksom.
Det hade varit något.
Ja, det hade varit nice.
Jag har faktiskt ett litet semi-tankeprojekt om att återskapa naturen på sätt och vis. Men det får vi återkomma till i en annan podcast då, som ni tänker. Men det finns något där. Det finns något stort och spännande.
Ja, uh-huh. Spännande.
Det många behöver liksom.
Uh-huh.
Hur ser du på kost då? För optimal hälsa.
Ja, det är ett område som har faktiskt börjat intressera mig mer och mer. Jag är ju en kvinna i 45 års åldern. Och då händer ju saker med kvinnokroppen. Har jag märkt. Och vet ju om att det kommer hända en mera saker. Och det har på något sätt fört in mig på ett mer intresse för mat. Och vad kosten kan påverka. Det här är ju, alltså, kost, jag har ju, i och med att jag hela tiden har varit också i träningsbranschen i så många år. I och med att jag har varit gruppträningsinstruktör och så vidare. Så har kost alltid funnits med. Men av någon anledning så har jag inte gått all in för att engagera mig i det på något sätt. Och med små barn så har det heller inte funnits en ork att ha fokus på det på något sätt.
Mm.
Och jag har varit okej med det liksom. Jag kan inte vara på alla ställen samtidigt. Det går inte. Så att kost har inte varit så stort för mig, men det börjar, jag börjar nosa mer och mer på ett intresse utifrån en annan synvinkel nu, att jag vill vara snäll mot min kropp och skapa goda förutsättningar för min kropp, att det finns en annan, det börjar komma en annat intresse där nu som jag upptäcker att det här intresset, den här approachen har jag inte riktigt tagit innan, och jag tror att den approachen kan hjälpa mig att faktiskt få in mer av nyttig kost i mitt liv.
Mm.
Så jag är sugen på att börja den vägen liksom.
Mm. Och eftersom du har varit i träningsbranschen då, hur ser du på träning idag?
Ja, bra. Tack. Nu, fast jag ser på träning på ett helt annat sätt. Alltså träning är väldigt, och jag älskar att träna. Jag är en av de där som går till gymmet och verkligen tycker att det är genuint roligt. Det är inte alla som gör, men jag tycker verkligen det.
Jag med.
Jag vet att på en gruppträningspass så är det ungefär 25% som går dit för att tycka att det är roligt. Och då kan jag som instruktör tycka, what? Det är skitkul. Hur kan man gå hit och inte tycka att det är kul? Men jag tränar på ett helt annat sätt nu. förut så min hjärna, märker jag, hjärna vill gå in på det spåret att om jag är ute och springer en gång så hoppar min hjärna på en gång in på men jag kanske ska anmäla mig till Göteborgsvarvet, ja, börja träna till det. Och så får jag, vänta nu, vi tränar nu, här, idag. Det är så jag tänker. Tack min kropp för att du har kunnat träna med mig idag. Vad fint. Jag vill gärna göra det igen, men jag bokar inte in jag ska träna onsdag, fredag, lördag, utan jag känner in kroppen istället. Jag är yogalärare också, så jag leder yogapass. Så yogan har ju kommit in, mjukare träning också har kommit in, som jag inte alls uppskattade förut, som jag inte heller förstod mig på förut. För träning ska innebära att man blir svettig och sådär liksom. Så det var ju bara missutnyttjande av tid att gå på en yogatimma. Men det är en helt annan sak nu.
Men vad fint, jag har ju också min approach. Jag har varit högpresterande inom idrott liksom, och hela tiden de här resultaten. Men nu har jag ju all träning jag gör, det gör jag för att jag vill, och för att jag vill ha en funktionell kropp, hälsosam kropp. Den ska vara smidig, stark, och för att det ska hålla länge. Helst tills jag är över 130 år om det ska gå. Och där jag yogar också, men nu har jag inte yogat så jättemycket nu på ett tag, men yogan introducerades i mitt liv när det kanske var 2006 kanske, något sånt, och då började jag yoga liksom, och så det har hållit med. Det är inte så att jag är en yogafanatiker, men jag har provat de flesta olika stilar, och jag förespråkar verkligen yoga som en, jag ska inte säga att det är träningssak, jag använder inte det till träning, utan jag använder det till närvaro, medvetenhet om mig själv och min fysiska förmåga, mer eller mindre. Och för att jag vet att det gynnar min fysiska kropp och mitt mentala tillstånd, och det tar mig genom dagarna på ett mer harmoniskt sätt. Det är därför jag yogar liksom.
Jag håller med dig. Och det var någon nära som sa att träna för att orka vara gammal. Jag tycker om det uttrycket.
Det är så fint. Det har jag aldrig hört innan. Det var fint.
Ja, men det är lite grann som du säger där, att träna för att må bra och ha den optimala hälsan där.
Ja, kanske. Ja, men det kommer vi in på träningen där, för du har ju en optimal hälsa liksom. Varför vill man må bra? Man vill fungera optimalt, man vill ju ha goda resultat, man vill känna sig fräsch, ha energi, känna sig stark, smidig och vara mentalt balanserad.
Det var det jag tänkte på. Det var bra du sa där, Rebecka, för det vad heter det? Tapering på engelska, det är att man tränar efter form så. Där är det också lätt att man går och kör sina gruppträningspass eller träningspass, bam. Och jag är trött idag, seg och sliten, och så går man och kör hjärnet liksom. Och så är jag trött idag, men jag kör hjärnet, för jag har sagt det. Ja, eller så gör man inte det då, utan man lyssnar istället på kroppen så här. Vad är det jag behöver nu? Ja, men idag är det yoga. Jag behöver vila, återhämtning, närvaro. Andra dagar, bam, liksom, då är det tabata eller någonting. Andra dagar, då är det 8 timmar löpning i skogen eller något sånt där. Men att man lyssnar på kroppen och känner efter kroppen. Var ligger energin och styrkan? Hur känns liksom hjärtat och lederna och så här? Ibland kan ju vara huvudet säga, jag ska ut och springa 5 mil. Men kroppen säger nej. Vad håller du på med? Vi ska lägga det vid poolen eller köra yoga eller någonting. Och där kan man ju ha en kamp då. Om man inte är närvarande i den kampen kanske, så kan det bli lätt att man blir för resultatinriktad då, som du pratade om, Jan-Andreas. Och så springer man ut de här 5 milen och så nästa dag är man helt förstörd.
Jag håller med dig, Erik, för att det var så jag höll på förr liksom, på det sättet. Och nu upplever jag att jag försöker också ifrågasätta, och det här låter kanske väldigt flummigt, men jag brukar fråga kroppen, känner du för att springa idag? Och då känner jag det rätt lätt om kroppen är med mig. För då blir den liksom, ja, den blir lätt på något sätt. Eller så blir den inte det, och då väljer jag att lyssna på det. Men samtidigt också så brukar jag utmana mig själv. Ja, men vill jag inte för att jag är lat? Eller vill jag inte för att jag borde verkligen ta det lugnt idag? För det är också skillnad. Ja, så är det för att det är lat? Men då brukar jag oftast komma på det rätt fort. Att nej, men hallå, kom igen nu. Nu är du bara lat. Och det är okej. Okay. Den kan man forcera fram. Liksom. Jag håller med dig och upplever att jag lyssnar på kroppen på ett helt annat sätt. Och sen märker jag också att när jag inte fått till träning hyfsat regelbundet så som jag önskar under en längre tid, då märker jag också av en ganska stor skillnad, dels mentalt och energimässigt liksom.
Hur märker du
det? Jag märker det, att jag det kan vara att jag kanske liksom har gått på lite så här halv energi ett tag, känner mig lite, alltså det har bara smygit sig in. Inte så att jag ens har reflekterat över. Alltså jag har klivit in i den här autopiloten liksom, utan att jag ens lagt märke till det. Och så bara, som den här. Och någonstans där liksom, så brukar det inte kännas speciellt gott efter ett tag, upplever jag för mig. För det är inte där jag vill vara. Och det är då det börjar skava, jag börjar pysa lite granna. Jag kanske, jag får bespända axlarna, jag fräser åt mina barn. Alltså alla de här små så sakerna som jag har signaler nu liksom. Och då kan jag ju börja titta på, men vad är det jag inte har gjort? Okej, naturen då. Det är en ganska instant, väldigt. Men också att, men jag har inte tränat nu på kanske flera veckor. Det har inte blivit av, eller det har inte blivit liksom. Och då märker jag också att, det är det jag behöver. Kroppen längtar. Och att, men så får jag rikta, alltså jag upplever att jag gör så hela tiden, att jag är ute på min lilla stig i skogen. Helt plötsligt så är jag ute i svajar ut åt sidan. Och så upptäcker jag det. Okej, men då får jag hämta hem mig. Rikta in mig igen. Justera mig själv. Och så går jag lite grann. Och så får jag hämta upp mig igen. Alltså jag lär mig hela tiden. Och att det är okej att göra det. Mm. För att det är där jag lär mig liksom. Att inte slå på sig själv då. Att nu det här var ju dumt eller illa. Utan okej, men då var det så. Nu så, då får jag hämta hem igen och jag vet vad jag tycker om, eller jag vet vad jag mår bra av.
Yep.
Och så får jag fånga upp mig själv igen.
Mm. Ursäkta att jag avbryter, men det är väldigt många som slår på sig själva. Det märker jag ju på mina klienter också, att de slår på sig själva. Ja, jag måste göra det här, jag måste. Och slå på sig själv när de inte har lyckats med vissa saker. Och det är någonting också som är lite medfött, men som man är upplärd till att göra. Istället för att bara, men det är okej, som du säger, det är okej att idag lyckas jag inte med det här, men det är fine. Jag har gjort det 10 gånger innan. Att se dem 10 gånger innan man har lyckats. Att det är okej att ta den här pizzadagen, den här softdagen, eller vad det nu må vara, att man väljer att göra. Att det är okej att vara det. Men se framstegen du har gjort innan också. Det är också viktigt. Mm-hmm. Och vara tillåtande till det, att vi är människor. Vi är inga robotar.
Nej. Försöker vi vara det, då blir det inget bra.
Nej.
Jag försökte, det funkar inte.
Jag har också försökt. Jag kallades Robocop. Av mina vänner. Det säger ganska mycket.
Mm.
Så här, nu när jag kom ner till Spanien här, så jag har ju ökat min träningsnivå då på träning från ett antal timmar i veckan, mycket löpning och så, till massivt liksom. Nu är det ju kanske 40 mil i veckan, cykel 50 kanske någonting, 10 mil varannan dag. Ibland kör jag måndag, tisdag, onsdag, fredag, lördag, boom, liksom. Och jag kollade 30 timmar i sadeln då förra månaden någonting plus liksom. Så från det till, och då blir det ju ännu viktigare att känna efter och sådär, och lära känna sin kropp och så. Och där har jag ju också lärt mig då under den här perioden att men om jag börjar bli lite halvsmått, lite täppt i näsan lite grann, såhär, lite små grejer, då kroppen börjar signalera. Så här, lite gul lampa, så här, pip, pip, pip. Nu är det någonting på gång här, Och så här, igår här kände jag mig, himla trött jag var liksom. Jag skulle väga och göra något annat. Bara, nej, avbryt. Så jag gick, nu är jag i Spanien då, men jag gick ner till poolen där och la mig 1,5 timme och bara tog det lugnt. Liksom. För det var det kroppen sa till mig. Huvudet ville göra något annat, men nej. Nu lyssnar jag på kroppen här. Få den att göra det också, avbryta någonting, göra något annat. Avbryt.
Mm.
Ta steg, ta den vägen liksom.
Jag tror att det är jättefint det du säger också där. För jag tänker också att avbryt kan också vara, i min värld, att man påbörjar någonting men faktiskt väljer någonting annat. För man upptäcker efter en stund att nu behöver jag någonting annat här.
Ja, exakt.
Jag behöver inte fullfölja eller gå all in. Det är ju jag själv i många lägen som sätter upp det för mig själv. Tänk om det är okej att få lov att ändra den vägen på vägen för att jag behöver någonting annat där och då.
Mm. Du tankar bensin. Stannar vi bensin igen.
Ja.
Ibland behöver man stanna vid verkstaden och lägga lite olja.
Ja.
Det går inte bara köra på.
Nej.
Gasen i botten.
Det hade man provat.
Ja, och jag tror jag hade någon idé där väldigt länge om att vissa saker som jag hade gjort, som jag var van vid att göra, som jag då inte längre kunde göra, det var fortfarande någon idé i mitt huvud att jag var tvungen att kunna göra hela alltet. Och när jag kom på att jag behöver ju inte göra hela allt, jag kan göra en liten del och det kan fortfarande vara tillräckligt. Det var också en sån eye-opener att jag får lov att välja. Ja, jag vet inte om det var tydligt där, men jag kan ge ett exempel på, för jag älskar att dansa. Jag tycker det är otroligt kul och jag hade en idé väldigt länge att ska jag dansa så måste jag dansa länge. Jag kan inte bryta mitt i och då kommer det bli jobbigt och jag får ett bakslag. Och då kommer jag bara bli helt utmattad efteråt. Så att min kontenta i det hela, eller min tanke om det hela var att jag kan inte dansa längre. Det går inte. För att då kommer jag ju, det funkar inte. Så med andra ord så höll jag mig ifrån att dansa, det som jag älskar så himla mycket. Men jag upptäckte att jag kan ju faktiskt dansa och ge hjärnet i en låt hemma. Och få all den här lyckokänslan av att dansa. Och sen kan jag ju stänga av och sätta mig ner. Det var en helt ny värld. Det låter jättebanalt. Men för mig var det en ögonöppnare. I att hur jag var inställd på någonting. Och att bara våga se det på lite annorlunda sätt. Och våga prova och faktiskt våga avbryta och göra det i en annorlunda form. Och att det också kan ge mig så mycket.
Det är väldigt intressant när man ändrar perspektiv. För det är oftast perspektiven som begränsar oss också. Och gillar du dansa salsa då?
Nej, det här är mera vad som helst dans.
Ja.
Inget struktur. Där är jag då otroligt ostrukturerad och överallt.
Du lever livet där då på dansgolvet.
Ja. Ja, det kan man säga.
Ja, men det är väldigt intressant hur man kan vända upp och vrida på perspektiven. Varför har man de perspektiv man har? Varför tycker man som man tycker? Så att, nej, men det är intressant faktiskt, de bitarna. Jag tänker på, är det någonting du vill säga till lyssnarna där ute som de ska få med sig av det här samtalet idag som du tyckte var extra värdefullt?
Jag skulle vilja säga att det går att påverka kanske ditt välmående eller din syn på din vardag eller din syn på ditt liv mycket lättare än vad du kanske tror. Det går. Tänk om det är möjligt.
Och Erik har säkert en sista ljuvlig fråga, tror jag.
Jag kanske har en sista fråga. Det kan vara så. Visste du det, Jan-Andreas?
Jag vet inte.
Jag har en sista fråga. Rebecca. Så, sista frågan här då. Lever du ditt drömliv?
På det stora hela, ja. Det finns saker jag längtar efter. Och jag är oerhört tacksam för det som jag har. Men det betyder heller inte att jag är nöjd. Men på det stora hela, ja.
Härligt.
Podden heter ju Lev ditt drömliv. Och vi vill inspirera att man ska leva sitt drömliv. Så som man vill leva det.
Ja.
Vad fint.
Tack.
Hur kändes det här samtalet?
Det kändes fint. Det kändes bra.
Ja, vad fint. Ja, då tackar vi för att du tog dig tid och vi tackar alla underbara, fantastiska, magnifika lyssnare som har faktiskt lyssnat på det här fina avsnittet med Rebecca.
Stort tack för att jag fick vara med. En ära.
Så, tack för det här avsnittet och så får ni lyssnare ha en magisk dag. Och vill ni veta mer om Rebecca så kan ni höra av er till oss eller så kan ni höra av er till Rebecca. Var kan man vända sig, Rebecca, om man vill? Kanske.
Ja, man går in på min hemsida, Hälsa i nuet, det blir Halsa i nuet. Eller rebeccahedberg.se på Instagram. Jag är ett mejl bort.
Ett mejl bort då. Så, tack för idag, ha en magisk dag så fortsätter vi. Ha det fint, alla.
Hej då.
Thank you. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.